Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och varmt välkommen till Soulcare-podden by Ulla Moon. Vi är en spirituell webbshop som säljer magiska kristaller och andra härliga produkter som du kan använda i vardagen för att göra den lite mer magisk. I den här podden så guidar vi på Ulla Moon dig till hur du kan leva en mer spirituell livsstil med hjälp av dina kristaller och ritualer. Vi pratar också en hel del astro, soulcare och hur du kan leva i takt med månen för att skapa dig ditt drömliv. Och ibland så bjuder vi också in inspirerande gäster till podden för att både vi och ni ska få ännu mer härlig inspiration. Men nu tycker jag att vi kör igång veckans avsnitt av Soulcare-podden by Ulla Moon. Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Soulcare-podden. Och idag är det jag, Therese, som är här och poddar.
Med mig, Lovisa. Och vi har ju en fantastisk, magisk, sprudlande och vänspröd energi med oss idag.
Ja, det har vi. Och det här är en person som vi är otroligt, otroligt nyfiken på. Mm. Vi vill höra mer om hennes resa. Ja. Och
vad hon har skapat.
Verkligen. Och hur hon har hamnat där hon är idag.
Både jag och Tessan är ju galet mesmerized i dig.
Frida Westerdahl!
Wow, vilken presentation.
Wow. Eller hur, så en liten sån applåd också.
Ja, jag applåderar.
Underbart, välkommen.
Ja, stort tack, jag älskar Ulla Moon och er. Har ju undervisat lite här nu i yoga, så jag har ju verkligen fått chans att också gästa er.
Ja.
Fantastiskt, och alla som kommer hit älskar ju det.
Mm. Vad roligt.
Ja, vi är så glada för att du vill vara här idag och för att du har hållit din yoga här och vill liksom vara i våran vibe. Både jag och Tessan, precis som jag sa, vi är ju lite starstruck på dig. Vi tycker att du är så häftig.
Oh.
Ja, och vi älskar din energi. Så vi är så, så, så taggade på det här.
Ja, men verkligen. Jättetaggade. Och ja, men vi är så glada att du vill göra det här med oss, att ha den här lilla stunden tillsammans och starta igång den här dagen helt enkelt.
Oh, gud, det är jag som ska tacka.
Ja. Tack. Ska vi börja med att fråga, hur mår du idag?
Jo, det är fint. Jag får hem en hundvalp imorgon, så jag är otroligt lycklig.
Vad är det för hund?
Det är en golden retriever mest, och så har den lite labradoodle i sig också.
Och det är så lite gosig.
Vi måste skicka bilder.
Jättegärna.
Vi måste se det.
Vi älskar djur, uppenbarligen.
Ja, verkligen.
Vi har ju en hund här, eller hur?
Ja, lite blandat faktiskt. Det är hundar var och varannan dag, känns det som här.
Ja, Dagmar kommer idag.
Jaha, sådär.
Det var en nya kontorshund. Mitt gudbarn.
Ja, det gör så mycket för känslan.
Det gör det faktiskt. Det sprider så otroligt mycket glädje. Och jag tycker också att det är en fantastiskt fin... ens empati ökar så extremt mycket för andra människor och för liksom allting som finns runt omkring oss. Eller jag upplever det när jag omger mig med djur. Och det är ju som en familjemedlem. Det är som, alltså ofta så, det är som ett barn liksom.
Men det är det verkligen. Men alltså djur överlag för mig, jag har ju mer varit en kattmänniska då under min uppväxt.
Stay away.
Nej, men min katt som jag hade gav ju mig otroligt mycket healing. Jag visste det inte då, men nu så har jag reflekterat otroligt mycket över det. Och jag förstår ju varför folk connectar så starkt med djur. För de ger en sån otrolig, otrolig healing och läkning för folk.
Ja, verkligen. Nej, men det är härligt.
Ja, härligt. Men okej, jag är jättenyfiken på dels veta lite mer om dig. Liksom, vem är Frida? Och sen liksom hela din så här resa genom alltså det mediala. Och, för du jobbar ju även som skådespelare. Så du får jättegärna bara så här, vem är Frida? Hur kan man sammanfatta dig lite härligt?
Fint. Ja, det där är ju alltid svårt. Men när man ska fokusera på det som jag sysslar med. Så var jag ju skådespelare. Jag gick scenskolan tidigt och sådär. Pysslade med musik innan det. Och har varit... jätte engagerad och dedikerad till konst på alla möjliga sätt och levt i livet helt och fullt och gjort nästan ingenting annat därför att jag jobbat så extremt mycket. Det gjorde också att jag var under väldigt hög press och stress och jag hade väldigt mycket stress med mig från barndomen och sådär. Så det gjorde att jag började söka mig till meditation och till en djupare känsla av mening. Jag har haft problem med det hela livet, en känsla av meningslöshet och att inte höra hemma och en känsla av att vara rotlös och vilsen på ett existentiellt plan. Och det där vet jag att jag delar med jättemånga som också kommer till mig. Då jag är först mindfulness, väldigt mycket terapier. Och teatern var fantastisk. Jag var många år på Stockholms stadsteater och de stöttade mig. Jag hade en jättevälvillig chef och sådär med de här bitarna. Även om jag också drevs väldigt hårt och så till att jobba mer än vad jag egentligen klarade av. Och att vilja vara i det här konstnärskapet är väldigt svårt i en sorts fabriksmiljö där man gör oerhört mycket. Så att det var ju väldigt lärorikt. Jag har fått extremt mycket scentid, väldigt mycket övning i mitt instrument. Det är ju väldigt sinnligt och liksom att jobba med känslor och jobba med medmänsklighet och att föra fram de här viktiga budskapen och berättelserna.
Jag är lite nyfiken på, om man får bara få flika in en grej, att jobba just med liksom konstnärskap och vara fullt ut i liksom den kraften är ju ganska icke-normativt och det är inte liksom riktigt att följa liksom samhället, så här ska du göra. Många vill att man ska ha en fast jobb och det ska vara, jag vet inte, man kan säkert ha det som skådespelare med, men det är otroligt modigt av dig att liksom hela tiden bara fått följa ditt hjärta egentligen och gå den vägen som du har varit eller känt att du har liksom varit här för att göra. Vad fick dig från början att liksom våga bara inte följa det här att man ska sitta och du vet ha det här normativa 9-5 jobbet liksom?
Ja, det där är faktiskt intressant. Vad är det som gör det? Eller? Och jag har haft ett otroligt driv alltid. Jag är född med det. Jag har också en otrolig uthållighet att sitta med musiken. Jag spelade piano och öva. Och inte ha så jättemycket andra behov. Utan älska att djupdyka i saker. Och sen gick det över i skådespeleriet och det var samma sak. Det var nästan lite osund dedikering liksom. Och det där tror jag är någonting man på sätt och vis föds med. För att det var inte något jag var uppvuxen med att man skulle vara så. Eller jag har inte haft piskor på mig alls. Väldigt frihet på det sättet. Heller inte så mycket pepp och stöd kanske. Utan ett väldigt driv i att vilja kommunicera ut någonting som är gott. välvilligt. Ja. Jag hade en väldig känsla av att jag vill inte jobba med det kommersiella. Jag vill inte jobba med det som bara handlar om pengar, utan det som är mer av de här djupare värdena. Så jag vet att jag tidigt i livet, så där på högstadiet, bestämde mig att jag vill nog bli psykolog och så. Mm. Och var väldigt driven i att också plugga i skolan och sådär. Tyckte det var kul. Ja. Tyckte det var härligt att lära mig. Och att jag ofta hade bra kontakt med mina lärare och sådär. Att det var spännande att få vara i en kreativ miljö. Mm. Ja. Och det kan jag också liksom lägga på olika platser i vänskap, i intressen, i, alltså att jag blir gärna lite sådär brinner och passionerad och har mycket kärlek till det jag ägnar mig åt. Så på sätt och vis så tror jag att det blev olika lyckliga omständigheter i mitt fall. Men sen det här väldiga drivet ifrån någonting som också var ganska mycket sorgligt och tungt och sådär i uppväxten, som också behövde få en någon sorts kanaliserad kraft ifrån det till någonting som jag, det här vill jag vara med och berätta, jag vill vara med och förändra, jag vill med och vara med och liksom spegla människors smärta och de här känslomässiga liksom djupgående bitarna som finns också i teatern.
Gud, jag kan relatera till det så mycket. Jag har en lite liknande bakgrund, att jag också inte alls på samma nivå, men jag kommer också från liksom, har hållit på med skådespeleri och teater hela min uppväxt. Och samma där, inte så här något pepp eller stöd, utan det var väldigt viktigt att man satt vid en dator och hade ett ordentligt jobb. Alltid gått min egen väg, det här drivet du pratar om. Så att det är otroligt häftigt att möta. Jag menar, alltså, man möter, jag har märkt det alltså här uppe på jobbet liksom också, drivna själar med den här konstnärliga ådran som liksom drivs av en passion istället för en prestation. Vilket är så fint.
Det är väldigt fint. Vad fint.
Det är också kul hur det kan vara så olika. För jag har ju alltid blivit, mina föräldrar har ju själva haft väldigt så här, men högpresterande jobb liksom, och varit väldigt så här tydliga med att det var det de ville göra. Medan de alltid har varit otroligt accepterande för mig och min lillebror, som inte alls har gått samma väg. Jag har gjort det i vissa perioder, så här, någon karriärs liksom, sådär. Men min lillebror har verkligen valt att åka runt och åka skateboard, ta dagen för vad den kommer, resa runt, bo på massa olika ställen. Och de har alltid, alltid bara så här, go for it, gör det här, se världen, upplev grejer. Och det är verkligen olika hur det kan bli. Och jag tror att både jag och lillebror är väldigt starka i vad vi har tagit för beslut. Och ser nog inte tillbaka. Backar nog inte så mycket liksom, tittar inte tillbaka så mycket kanske. Utan lever ganska mycket här och nu. Och det som känns kul, det är det man gör.
Ja, men precis.
Sådär. Det är väldigt spännande, det kan vara så olika.
Ja, men verkligen. Och, nej, men det har ju också gjort vem jag är idag. Till exempel det här med att jag hela tiden har gått min egen väg. Och när folk har sagt nej, så har jag sagt, fast det är det här jag drömmer om. Och det är det här jag ska göra. Så att det har hela tiden gjort att mitt driv har liksom fortlöpt, om man säger så. Och skapat, alltså utformat mig. Så är det för alla människor, att man skapas ju av det man har runt omkring sig.
Visst är det så. Men när du då var på scenskola, eller scen, när du jobbade som skådespelare. Och du började hitta till den här liksom mediala biten och meditation och sådär. Upplevde du att du fick mycket frågor, eller var det liksom positivt? För det här är ju ändå några år sedan, där kanske den spirituella världen inte är riktigt lika hypad och liksom välkommen i det gemensamma rummet som den är idag. Nu är det ju väldigt liksom öppet och öppensinnat och tillåtande. Upplevde du att du fick mycket liksom frågor och sånt, eller hur kände du den resan?
Ja, när man, det sanna svaret på det är att jag höll det hemligt. Jag separerade världarna helt och fullt. Och sen gick jag från mindfulnessen in i zenbuddhismen. Och den är ju inte sedd som märklig egentligen. Utan där möts man av ganska stor respekt om man pysslar med det, upplever jag. Intresse, det frågor, och sen att bejaka medialiteten. Det var människor utifrån som fick mig att göra det. Därför att de kom och bad mig om medial hjälp helt enkelt, och kanalisering. Och det kom fler och fler och fler och fler. Så även om jag inte outade eller pratade om det eller var offentlig med det överhuvudtaget, jag kanske inte aktivt höll det hemligt och skämdes för det eller så, men att det fanns en som respekt för både mig själv och för andra, en stor integritet som jag alltid haft också, mm. som inte riktigt passade Nej. På teatern heller, Nej. Den där känslan av att vilja vara i fred och kanske inte orka. Jag är inte så extrovert Nej. Alls, och det mår man ganska bra av att vara i teatervärlden eller sådär, i film också, att man är väldigt bekväm med andra, att man får tanka mycket energi när man är runt andra och sådär. Så att, jag tror att många ville prata om andra saker med mig. Det blev ofta lite andra typer av samtal kanske när jag, i de sammanhang som jag var med i och ville engagera mig i eller sådär.
Ja.
Så att då blev det att man upptäckte, men gud, vi är ju jätteandliga alla fyra här.
Ja,
och här, alltså att det blev lite sådär, som att det blir när man är i lite större grupper, att det blir mindre grupper i gruppen och sådär.
Mm.
Så att de har ju också betytt jättemycket för mig i att kunna vara den här fulla acceptansen och nyfikenheten och närvaron.
Ja.
Och sen att det kom många som ville ha hjälp, och så jag började behöva ha en kalender och sådär.
Mm. Ah, okay.
Och då till slut så liksom tog jag steget 2015 och bara sa upp mig och slutade och gick en utbildning då till medium och i också kundaliniyoga och andlig utveckling, meditation. Alltså jag ville...
Hela spektrat liksom.
Ja, jag gjorde det under ett par år då.
Ja.
Gud vad spännande.
Ja, men verkligen. Ja. Men jag tänker så här, innan du tog den här utbildningen.
Ja.
Hur, alltså, för jag kan uppleva att jag drömmer mycket sanndrömmar. Jag får till mig mycket budskap i drömmar.
Mm.
Och inte bara om mig utan om många i min närhet också. Men för mig är det så svårt att... bena ut liksom i mitt huvud. Jag förstår att man behöver kanske gå en utbildning, men innan du gick den här utbildningen, kunde du uppleva att det som kom till dig var liksom så här kristallklara budskap, eller hur?
Det där är jätteintressant faktiskt, för när jag var barn så såg jag mycket. Jag hade ett öppet seende och jag kunde höra röster och sådär på ett påtagligt fysiskt sätt, och jag tyckte det var otroligt obehagligt.
Ja.
Och jag ropade alltid för mitt inre liksom, nej, sluta och sådär, och då försvann det.
Ja.
Så att det var att jag började intressera mig mer för det och släppa in det på ett annat sätt när jag var tonåring. Sen blev det en lång paus i det där när jag valde att gå in i teatern och så, och struntade i det här helt. Och sen kom det tillbaks av meditationen och av bejakande av andlighet på massa olika sätt. Och det är bara, det kommer till en när man säger ja.
Mm.
Då får man, det ramlar över en böcker och oj, den där kursen, eller oj, det här samtalet, oj, den här människan och sådär. Att de liksom hjälper en på ett fysiskt plan i början oftast.
Mm.
Och sen kom det till sådana otroliga släpp. När liksom, eftersom jag hängav mig åt det så... Ja, kärleksfullt och mycket tid och så, så blev det ju att det kom stora släpp när jag fick enormt mycket genomstrålning av hur vägledningen skulle gå till, vad jag skulle kommunicera med, hur, alltså att jag fick som kurser från andevärlden också.
Okay,
så att på det sättet, de har varit mina viktigaste lärare. Mm. Och sen har jag också gått hos andra mentorer och utbildat mig också.
Mm.
Och det tycker jag är viktigt. För att det är de här nycklarna som gör det där. Aha, nu fattar jag.
Ja.
När vi satt vi två. Eller när mentorn kommer in och överhör hur min kanalisering går till. Eller så där. Prova så här. Bara en liten skiftning dit. Där går flödet och så. Och sen så tycker jag att det var, för mig var det största med att gå själva utbildningen.
Ja.
Och träffa andra som också är mediala.
Just
att man plötsligt inte är den enda.
Nej.
Och att man kan sitta i samma rum och uppleva samma sak och sådär.
Just
det. Oh, gud vad häftigt, det måste vara så mäktigt.
Ja, men det är ju rätt otroligt mycket i början. Det var som ett otroligt såhär, själsligt släpp. Den här rädslan av att vara galen. Och rädslan av att ha fel i kanaliseringen. Mm. Eller känna att jag kanske inte får hela bilden eller hela budskapet. Så det var väldigt mycket övning i att våga följa flödet.
Mm.
Och våga fördjupa, fråga vidare. Det var väldigt mycket av en... upptäcktsresande i vad kanalisering är. Mm. Att inte bara sitta passiv och ta emot budskapen utan fråga aktivt. Ja, är det här symboliskt? Är det praktiskt?
Ja, finns det några typ verktyg som jag kan tänka mig att det finns väldigt många av våra lyssnare som är nyfikna på det här. Och som kanske är nyfikna på att hur skulle jag kunna göra det här? Ja. Är det något tips, kan man typ så här, när man får till sig någonting, är det bra att skriva ner då till exempel? Finns det några typer av meditationer som du tycker är extra bra att kanske börja med för att liksom hitta sin mediala förmåga, om man är liksom väldigt i startgroparna nu, tänker jag.
Ja, precis. Ofta brukar det vara liksom som ett sammelsurium. Man vet inte riktigt vad som är tanken, vad som är intuitionen, vad som kommer utifrån, vad som kommer inifrån min själ till mig och sådär. Och då är det allra viktigaste steget är att vara i stillhet. Mm. Och bejaka tystnad och våga stanna upp. För de flesta av oss är så jättemediala, men vi tror inte på det därför att vi har inte lyssnat in det ordentligt. Så att öva upp sitt nervsystem, öva sig i att njuta av stillhet och känna glädje och ska säga trygghet i att vila i sig själv. Och vi hittar ju ofta meningen i det yttre, att jag ska bara göra det här så kommer jag att må bättre, jag ska bara dit, jag ska bara uppnå det här och sådär, va. Och då jagar man ju sig från sig själv och så upptäcker vi när vi är där att men jag mår ju likadant, det blev inte det här släppet. Och så får jag behövde göra något mer, det behövde vara det där också, jag behövde uppnå det där. Liksom. Och som, det är många som vittnar om det, att när jag uppnådde mina drömmar så upptäckte jag att det inte gav mig någonting. Liksom. Och att vi måste ofta göra det först och ha tillit till att livet på jorden har sin gilla gång. Liksom. Vi får lita på processerna i det här. Men att öva sig mycket i ledda, sköna, djupavslappning. Det finns på Spotify, det finns på YouTube, det finns massa appar. Att öva upp nervsystemet att vara i stillhet. För när det stillas, när vi inte längre är i den här stressen av att jag är ett projekt som måste bli bättre, jag måste förbättra mig, jag måste rättas till, jag är dålig, jag funkar inte, mitt liv måste liksom fyllas av yttre attribut eller sådär, av bekräftelse. När vi vågar stilla och lyssna in, vara mycket i validering, alltså hur mår jag, hur känns det, vad är det som händer, vad är det jag springer ifrån, hur kan jag vara där för mig själv, vara min vän i det som händer, och släppa det här kriget med sig själv, att liksom leva ett liv och inte ett krig. Liksom. Och att den processen med det, vad ska jag säga, personliga utvecklingen och den andliga hänger intimt samman. Att man slappnar av på båda de här hållen, då kommer intuitionen fram. Därför att när nervsystemet är i fight or flight, i aktivitet, i yttre intryck, då stängs den inre sensibiliteten av. Och allt som har med intuition, medialitet att göra sker i det inre, i de subtila inre sinnena. Och de är precis som de yttre sinnena. Så ju mer vi övar oss i medveten närvaro i yttre sinnen, i att vara här, att känna fötterna, att känna andetaget, att känna hur jag mår, hur är det i kroppen, vad har jag för motstånd och sådär, va? Vad har jag för längtan, vad är det för tankar som pågår, att våga lyssna och vara med sig själv som man är med en vän. Man är jätteintresserad av att höra, hur är det med dig idag, eller hur? Allt det där hjälper, för då stillas den här stressen i nervsystemet, och vi kan få till oss, och då handlar det väldigt mycket om att våga sitta kvar, att inte vara så snabb. Hela vårt samhälle är ju snabba kickar just nu, men vi har ju många tusen år bakom oss i många tidigare liv och hur vi ser på det i evolutionen och allt, där vi har suttit enormt mycket tystnad.
Ja, men det kan man ju bara se, eller jag kan känna igen det liksom, när vi var, man var liten till exempel, när jag var liten, då fick ju vi ofta, alltså vi fick ju leka med, vi var ju ofta ute och lekte, det fanns ju inga mobiltelefoner eller surfplattor eller tv och såna här saker när vi var små. Och vi fick ju ofta bygga våra egna leksaker, tyckte mina föräldrar och min mormor var superhärligt liksom. Och man fick liksom skapa så mycket, och det var också så att man satt ofta stilla och man var, det var så mycket tystare. Nu för tiden så är det ju så fort man skriker lite grann eller så fort man liksom behöver dämpa rastlöshet så får man en surfplatta eller någonting, så man får intryck hela tiden. Man har liksom inte, redan från barnsben så har man ju inte möjlighet att ha tråkigt. Barn idag har inte tråkigt på samma sätt som man hade när man var liten, upplever jag i alla fall. Och jag tror att det kan också bidra lite grann till att vi bygger upp våran stress redan så himla litet. Jag har liksom vi har en i min närhet som är 10 år liksom. Och hon kom till mig och sa så här: men Lovisa, kan inte du hjälpa mig att lära mig hur jag ska meditera och sådär, för jag känner mig så stressad. Jag känner mig så stressad när jag går i skolan. Och då har man ju redan där kommit ganska långt bort ifrån sig själv, liksom sitt inre, och kanske inte riktigt fått tillåtelse att bara få vara stilla. Det kommer ju redan så himla tidigt. Jag tänker att det här är så viktigt att många får höra och få approacha liksom, och ta till sig.
Men idag är det ju väldigt, alltså, så här, det här är inte så här rätt eller fel. Alla gör givetvis vad de vill. Men jag tänker det här med intryck. Det är idag, många liksom, barn har ju till och med en iPad framför sig när man äter. Och det är ju också ett sånt moment där man verkligen kan vara närvarande och liksom vara i stunden utan alla de här intrycken. En stunds stillhet för att faktiskt, jag menar, så här, medvetenhet i vad man gör, det påverkas ju kroppen av också.
Ja, inte bara barn utan vi själva också.
Ja,
man sitter med telefonen hela tiden, och jag tror att det är så viktigt att vi bara så här någonstans lägger ifrån oss den här liksom tekniken som vi omger oss med överallt hela tiden, för det, det gör ju en underliggande stress, även fast man inte känner sig kanske fysiskt stressad. Så blir ju kroppen stressad, och precis som du säger, nervsystemet och det här. Så viktiga saker du sa, Frida. Även fast man försöker tänka på det ibland, så jag bara suger åt mig till det du berättade nu. Så jag, nej, nu ska jag ha lite mer skärmfri tid alltså.
Gud vad fint. Det enkla räcker. Och hellre göra det ofta och lite än jättelänge och vara i kamp i det. Utan 5 minuter här, 5 minuter där. Passa på när man sitter på bussen och bara vara i att jag sitter här och vilar med mig själv. Bryr mig om mig. Liksom, att jag använder ju jättemycket, eftersom jag har en jag kom ju till en gudstro i och med min mediala utveckling av att jag blev genomlyst av den ovillkorliga kärleken på ett sätt som jag kallar Gud, men som inte är riktigt den definierade kristna eller religiösa guden, utan det absolut högsta medvetandet som är fritt från allt vad rädsla heter, som är allt och finns i alla. Och som vi kan få access till genom att stilla oss och se att det där högre, djupare medvetandet är det där inre vittnet som kan observera tanken och känslan. Och ju mer vi kan skapa gap mellan tanken och känslan och inte vara i bearbetningen av det hela tiden, hitta svaren där, utan istället bara observera och vila, så blir det här gapet större. Vi kan lära känna den här personligheten eller det här högre jaget, själen som finns där bakom och som bara är kärlek och som är stillhet och som är det här magiska varandet som är liksom så flytande, så mjukt och som älskar nyansrikedomen i varje ögonblick, som har möjlighet att den där lågan på det här ljuset, din underbara glittrande tröja, eller att det är det där liksom.
Ja, precis.
Yes, så jag har ju det här som att hela tiden vila hos Gud. Att vila i något större. Och om Gud-begreppet, jag hade inget begrepp för det innan. Det är ett jättevackert ord för mig. Som berättar om någonting mycket, mycket, mycket större. Och som är odefinierbart. Som är som en ocean av den här enorma kärleken. Väldig som universum själv, liksom. Så att jag känner och upplever av den vägledning som jag har fått och den hjälp som jag har fått i den personliga andliga utvecklingen i att vila hos Gud. Att jag kan sitta på bussen och liksom känna att det finns en gudomlig mjuk närvaro, och den behöver inte definieras, men jag känner den. Jag upplever den som otroligt. Den är fullständigt läkande, den är fullständigt helande, den är så personlig, så omhållande, så mjuk, så varm, den är rolig, glädjefylld, den har allt och vad man behöver i stunden. Så att jag bara känner att jag lever väldigt tillbakalutat in i att jag lutar mig in i den kraften så att jag känner att jag vilar hos Gud lite bakåt.
Ja, ja, och härligt.
Ja, och det gör också att nervsystemet stillas, att jag inte lever lite framåtlutad, ligga på, vara i framkant och så, utan det får komma till mig. Ja. Och då kommer jag att liksom vara närvarande. Ja. Jag behöver inte jaga för att inte jaga upp nervsystemet och liksom gå miste om de bästa godbitarna. Mm. Så att väldigt mycket handlar om att ja, om jag går i en mataffär och vilar hos Gud, bara i samtalet och ser, och jag har den här mysiga, mjuka, varma kraften bakom mig, att vara hållen under och bakom har varit väldigt mycket vägledning för mig och vägledning för andra. Mm. Att känna att kunna luta sig in i någonting som håller. För att mycket av den rädslan som vi känner som gör att vi drivs framåt är att vi vill bli hållna. Mm. Att vi vill känna oss accepterade, beundrade. Mm. Och att det är egentligen avsaknad av inre kärlek.
Mm. Ja,
jag behöver det utifrån för att jag ger inte mig själv det.
Så viktigt. Gud vilka viktigt att du sa det. Ja. Det tror jag är så, så vanligt att det är det som det bygger på liksom. Ja.
Och att det här svarta hålet som många av oss känner och som jag har känt i mitt liv, att det kan inte fyllas, jag är ensam var jag än går. Och det hjälper inte, de yttre omständigheterna hjälper inte fast jag fick allt det där jag ville. Och att där har ju sen buddhismen lärt mig så otroligt mycket om acceptans, inre välvilja, att ta emot sig själv utan att döma. Och att ta emot omvärlden utan att döma den också. Och våga sitta kvar och inte vara reaktiv. Utan bara lyssna i neutralitet. Och ur det kommer ju en djup kärlek och medkänsla. Och i viss buddhism så är man ju aktiv i att applicera medkänsla på allting. Applicera omsorg. Och den funkar inte alls om den inte kommer ur en inre lika djup känsla för att allt som dyker upp i mig måste bli mött på samma vis. Annars blir det självutplånande, medberoende. Att vi vill ha bekräftelse inåt av att jag är så god, är så medkännande, är så snäll, är så terapeutisk så att ni ska godkänna mig så att jag kan godkänna mig själv.
Men typ att det ska vara lite kravlöst, tänker du, det här att man ska ge, att det ska,
ja, därför att när det kommer ur en känsla av att du är välkommen som du är, och jag behöver inte fixa dig, men jag kan gärna lyssna, för du kommer att fixa dig själv, för att alla dina svar finns i dig, om du känner att du blir kärleksfullt mottagen. Det vanligaste av alla de klienter jag har, jag jobbar ju heltid som medium, är ju att de flesta säger i hallen eller när vi avslutar på Zoom, har jag ju jättemånga klienter från hela Sverige och utomlands också, att det vanliga som säger är: men Gud, jag visste ju allt det här redan. Jag känner bara, det här var som en enda lång bekräftelse på att jag kan lita på mig själv. Och att det är precis så som den högsta sfären i andevärlden arbetar, i att våga lita på sin intuition, våga lita på hjärtat, lita på magkänslan. Energi ljuger inte. Du vet vad du mår bra. Och våga följa glädjen och kärleken. Och våga gå inåt och lyssna på det som skaver. Lyssna på att ilska är gränssättning. Jag vill inte, det gör ont. Så jag blir arg på att jag själv har gått över de gränser som jag egentligen kände men inte bejakade.
Men det är så viktigt också, för att alla människor har ju en intuition. Och det är ju, jag märker när jag är stressad och väldigt så här, känner mycket motstånd, då är det som att jag bara säger nej. Nej, bort. Ja, då släpper jag gärna in egot. Jag har ju döpt henne till Irene. För det var det mest irriterande namnet jag kunde komma på.
Så att nej. Sorry till alla Irene nu.
Ja, förlåt till alla som heter Irene. Men så fort jag liksom känner minst att jag inte kan landa, att jag inte kan känna närvaro, och som det här du säger, verkligen ge tid åt tystheten och allt det här, då försvinner ju min intuition. Men det är ju så att när det kommer glimtar av den, då talar den ju otroligt tydligt, och att man kan följa det. Men det är lika lätt att liksom glömma. Och det är lika lätt att liksom bara springa igenom och inte stanna upp, lyssna in och faktiskt connecta med den här inre rösten som finns där inne hos alla.
Ja, verkligen. Jag tror, min intuition har ju räddat mig i väldigt många situationer faktiskt. Ja. För jag har ju varit en otroligt destruktiv person under hela min uppväxt egentligen. Och haft ganska upp- och nedgångar liksom och sådär. Och många gånger när jag har, då har jag ju ofta druckit mycket alkohol och använt andra substanser och sådär under perioder där jag liksom inte har mått så bra. Och när jag har liksom varit liksom i situationer eller miljöer där det faktiskt skulle kunna bli riktigt farligt, då har jag alltid fått liksom en intuition som har sagt till mig att så här, Lovisa, nu går du härifrån, eller liksom, vänd dig om, gå där, vänd dig ryggen till, gå därifrån, eller nej, du ska inte åka till den här grejen, det känns inte bra liksom. Och sen så har det hänt någonting på de här platserna som verkligen har kanske inte varit så bra då. Så man har, jag har verkligen känt att jag har nog alltid haft ganska nära till min intuition på det sättet, men alltid varit väldigt vild och äventyrlig och inte velat säga nej liksom så mycket. Men de gångerna jag sagt nej, alltså, jag är så tacksam för att jag verkligen har lyssnat på mig själv och så här, det här känns inte bra. Och alltid varit tydlig med att lyssna på det här, att gränssättandet, precis som du pratade om, att så här, nej, det här var inte när du går över gränsen, någon form av gräns. Sen har man ju suddat ut gränsen såklart. Men ja, att man verkligen kan lyssna på den och stå starkt den, även fast man kanske är i en situation där man kanske inte mår jättebra, eller man kanske inte är jättesammankopplad med sin liksom kärleken till sig själv, så har man fortfarande kvar en intuition och bara slänger med det. Att det finns fortfarande där.
Ja, liksom, den springer den inte där iväg, utan det handlar bara om att man måste ge den utrymme att få höras. För oftast är det ju såhär, jag har ju levt hela mitt liv hand i hand med mitt ego. Sen när min intuition eller intuition har lyst igenom, då har ju jag gjort de här valen efter hjärtat. Jag liksom flyttade till LA och liksom pluggade skådespeleri och film och hela den biten. Och nästa gång jag lyssnade på min intuition, då hamnade jag här. Alltså så att den finns ju där. Det är som du säger, den försvinner ju aldrig.
Nej. Och jag älskar att ni delar det här. Alltså de mänskliga berättelserna är de viktigaste. Det blir så lätt teorier. Det blir så lätt högtravande. Och som att har man en gång uppnått det här, ja, då har man aldrig mer ett problem. Utan vi är ju levande hela tiden. Vi har ett levande ego som egentligen, i min uppfattning, bara är rädsla. Ett beskyddande sinne som vill väl. Men den känner att den är helt utlämnad till att vara ett flockdjur och vara i hierarkier. Så den vill försöka klättra för att överleva.
Jag vill också tillhöra någonting. Att man ska vara som någon annan. Eller göra saker på samma sätt som alla andra. Eller att man tar för mycket plats. Eller såna här grejer. Och för min personliga resa så har ju mitt ego tagit ganska lite plats för mig egentligen. Jag har väldigt sällan lyssnat på den delen. Och många andra runt omkring mig har ju många gånger sagt att jag tar för mycket plats och att jag är för mycket och att man pratar för mycket, man är för extrovert eller du vet sådär, lite för ärlig många gånger liksom. Men det har ju hela min kropp har skrikit att jag måste vara sån här. Det är ju mitt sätt att vara på liksom. Och det har jag har nog aldrig liksom riktigt velat lyssna på det här egot. Och många andra människor runt omkring mig har nog velat påverka mitt ego till att lyssna högre liksom, många gånger. Och jag tror att det är ganska vanligt också. Speciellt när man går i skolan. Så är det många som säger till en hur man ska bete sig och hur man ska vara. Och jag tycker det är viktigt att man ändå står fast vid sin egen känsla för att nej, men det här känns rätt liksom. Det här känns som att jag ska stå i den här kraften och jag vill vara sån här. Jag tror att det är bra.
Och då lyssnar man ju absolut på sin intuition.
Det gör man.
Och att tillåta oss, precis som ni delar här nu, att våra resor är helt unika och vi har extremt olika energi vad vi kommer med. Och våra resor måste se helt olika ut. Därför kan vi inte följa andras råd. Vi kan ta inspiration från andra och se, wow, gjorde du sådär, vad inspirerande, vad vill jag? Men att följa någon annans fotspår är ju aldrig framgångsrikt. Det kommer alltid skava och göra väldigt ont efterhand. Och där är vi väldigt olika, vi människor och alla mina klienter som jag möter. Att vissa har ju fastnat i det att vara duktig och göra rätt är det enda som betyder någonting. Och har väldigt, väldigt svårt att ge uttryck för någon enda vilja. Jag har ganska många klienter som kommer med en enorm sorg och avstängdhet och säger, jag vill ingenting. Jag har inget som jag älskar. Och jag vågar inte hävda någonting om mitt liv. Jag känner mig bara bitter och avstängd. Och att jag har gjort alla rätt. Liksom. Mm. Och väldigt mycket av vägledningen handlar ju då om att våga vara liksom otroligt enkel i sina val. Ja. Vilket te vill jag dricka? Vad vill jag ha på mig?
Ja.
Och vem har jag det härligt med?
Ja.
Vem vill jag ta den där fikan med? Som inte kommer ur ett krav eller jag borde tycka om den här eller den vill ju träffa mig. Utan det här enkla är att vad vill jag innan vi börjar med gränssättning och våra nej.
Mm.
Att kanske göra oss lite mer attraktiva för oss själva inför det som faktiskt känns rätt och skönt i mig.
Ja.
Och att göra de här små enkla, små valen. Vi har ju hundratals val varje dag.
Ja.
I vad vi äter, vad vi, om vi tar bussen eller om vi går. Eller hur?
Ja, verkligen.
Och i den där strängheten att ju mer hårdhet i det inre, desto mer mjukhet behövs i mötet med den där hårdheten, var någon underbar människa som sa en gång. Det är så, någonting jag applicerat enormt mycket. Och att också hjälpa klienter med att våga se med mjukhet på det som jag har tvingat mig till att vara så här sträng och hård.
Mm.
Och att se att ja, men jag kan vara så här sträng och hård och samtidigt välja det te jag faktiskt tycker är godast. Och det är så här, smyga in välvilja. Mm. Och sen blir de här större, många vill ju komma och veta vad deras dharma är, deras själsliga livsuppgift, som om det vore ett yrke. Det är vad de flesta tror. Att bara jag blir sjuksköterska, om det ligger i min dharma, då kommer allt annat falla på plats och jag lever mitt syfte.
Mm.
Mm. Och så är det tyvärr inte.
Nej.
Utan dharman är allt. Att leva i samklang med sig själv, att leva i kärlek, att leva i välvilja, i omsorg, även när det är svårt.
Mm.
Och att våga välja. För där ligger all vår makt, all vår kraft i att vi har massa val. Mm. Och då är det inte så läskigt sen att göra större val. Att säga upp sig eller sådär va.
Mm,
och ja, som jag som sa upp mig utan att veta att jag hade någonting.
Mm.
Att välja kärleken fram.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
För allt. Och att inte göra det en sorts blind och inte kasta sig ut och vara galen. Utan det skedde på ett väldigt mjukt sätt. för mig. Mm. Och det kan ju se väldigt järvt ut, men det föregicks av väldigt många andra steg. Va? Mm. Så se att det här, vi gör det ofta, och egot är väldigt drastiskt. Det är allt eller inget, det är rätt eller fel, det är svart eller vitt. Mm. Så att öva sig i mjukhet, öva sig i att, oj, att göra sig medveten om att här gick jag in och dömde mig jättehårt, eller här gick jag in och dömde någon annan. Och att bara göra sig medveten om det och bara släppa taget och bara möta det med lite mjukhet. Nu var det min rädsla som gick igång, att jag får inte vara med. Att tänka att det där beskyddande sinnet bara handlar om att jag måste få vara med.
Mm.
Jag måste få bli godkänd, för annars dör jag. Så, och det gör vi ju inte.
Nej,
och våga sitta kvar med det och se att nu gick den där viljan igång. Att inte tro på allt vi tänker här, Björn Attic och Lindeborg. Så fint är det.
Magisk person alltså. Mm.
Verkligen. Mm. Som har betytt så oerhört mycket för den här typen av tankar.
Mm.
Och se att, att vi allt eftersom kan må otroligt bra av att luckra upp den här inre strängheten. Mm. Och se vad andra subtila röster inom oss vill.
Mm. Alltså, när jag var väldigt, eller jag, precis när jag hade fyllt 18, då gjorde jag faktiskt en tatuering för att påminna mig själv om lite av den här grejen. Oh. Så jag skrev in i nacken, så skrev jag happiness is a mood, not a destination. För att jag skulle liksom hela tiden bli påmind om att här, jag kan vara lycklig, men jag behöver inte vara på den platsen jag absolut liksom är mitt mål just nu. Och även om jag når mitt mål, så innebär det inte att jag alltid kommer vara lycklig.
Mm.
Så jag gjorde faktiskt den tatueringen. Det är min första tatuering. Bara för att jag skulle liksom hela tiden få leva med den känslan. Liksom, att det är okej att vara glad, även fast jag inte är mitt mål. Och det är okej att nå mitt mål och inte känna lycka.
Mm.
Eller inte känna glädje utav det.
Ja.
För jag tror att det är också ganska vanligt att man har bestämt sig för någonting. Mm. Och man vill verkligen dit. Mm. Men när man väl får det så, men vad var det här egentligen? Det här var inte det. Det var ganska tomt liksom.
Yeah.
Man strävar efter någonting som egentligen
blir
stoft egentligen utav det.
Jo, men det är det ju. Mm. Alltså jag kan ju känna mycket, men det handlar mycket om prestation liksom. Mm. Jag har ju egentligen sprungit igenom hela mitt liv och känt så här att, jo men när jag typ vinner en Oscar, då kommer jag att vara lycklig. När jag bor i LA och gör det här, då kommer jag att vara lycklig. Men när jag väl bodde i LA och såg hela det här livet, såg baksidan av det, hur du blir liksom dömd utifrån hur du ser ut, hade nästan 0 kronor på kontot och liksom så här strävade efter en dröm som jag insåg till slut flera år senare var inte min högsta dröm.
Mm.
Och att jag idag står med helt andra drömmar. Men det var som vi pratade om häromdagen, att det är också en fine line när passion blir prestation.
Mm.
Då försvinner ju allting liksom runt omkring en. Men det är ju verkligen, alltså det är ju som din tatuering. Mm. Det är happiness is a mood, not a destination. Mm. Det är otroligt jättefint citat.
Klokt, man var klok när man var 18 också.
Sen följde det.
Nej, men det är också en sån här grej som jag kan fundera lite grann på ibland. Det här, vad är egentligen lycka? Alltså jag kan definiera vad jag upplever i min kropp när jag känner att jag skulle kunna ta på känslan av att vara lycklig.
Yeah.
Men den känslan skulle ju kunna vara så extremt olika för alla människor.
Mm.
Och vad man liksom känner är lycka. Och det är egentligen bara en känsla någonstans som också upplevs väldigt olika. Så att det är så svårt att definiera. Jag tror att många människor jagar en form av ord, en plats eller någon form av känsla.
Mm.
Och alltså uppfylls inte just den känslan som man förväntar sig att den ska kännas. Typ som samma sak med det här att vara kär.
Mm.
Vad är att vara kär liksom? Det är så olika känsla för alla människor.
Mm.
Det, ja,
och lite med olika partners, eller hur?
Exakt.
Att man kan känna kärlek på väldigt, väldigt, väldigt många olika sätt.
Mm.
Jag är väldigt mycket för det här ifrågasättandet av, det finns en lite amerikansk andlighet som är väldigt populär, det här follow your passion, follow your dream.
Mm.
Och gör allt för det, släpp allting annat, peppa upp dig själv, kom upp i en hög vibb, i liksom, klappa upp dig själv i att liksom bara go for it. Alltså, och för min del funkar inte det alls.
Mm.
Jag har en mycket mer buddhistisk syn på att lycka är en sorts frid med det som är.
Mm. Ja.
En förnöjsamhet i att inte behöva sträva, inte vara i prestationen. Precis det här som du säger, att passion är ofta prestation och kontroll. Och så kallar vi det för passion. Det var bara kärlek, men det fanns jättemycket krav i det. Och det är fasthållande. Jag äger, jag ska ha. Jag ska ha det där. Om jag inte får det så finns ett jäkla våld inom mig under det.
Vad sant. Ja, nej men faktiskt.
Och den är djupt destruktiv. Och den tar bort hela den här inre receptiviteten. Då sätter vi på skygglappar i, som om man tänker sig som en häst som ska igenom en folksamling. Eller hur? Att istället för, vad är det för människor här? Trevlig. Lyckan finns överallt, i varje stund. Det är en övningssak. I buddhismen ser man att lycka och glädje är en övningssak. Det är en känsla precis som hjärnan är vanemässig. Man ser, det finns jätteroliga sådär, forskning och så om att när man har mätt hjärnan hos buddhistiska utövare i Tibet så där man aktivt ägnar sig åt medkänsla eller kärleksfullhet, så är de centrarna i hjärnan så extremt mycket mer aktiva än våra, vi som tänker kritiskt och är lärda i skolan att tänka kritiskt och att vara bäst. Och då är de centrarna mer aktiva och då blir det automatiserat. Att det är så vi också tänker kring oss själva, att liksom, kring vår mat, vårt ätande, vår kropp, eller hur? Att allting är liksom någonting som vi möter med kritik. Det kan bli bättre, jag ska bevisa mig. Och det där tycker jag är otroligt intressant, att se att hur kan jag nu när jag har fastnat i den här negativiteten släppa in acceptans med att just nu är det precis så här svårt. Så här ont gör det. Så här låst känner jag mig. Sån här bitterhet fyller mig just nu. Eller sånt här hat eller sån här frustration eller vad det än är, negativa känslor. Att först få börja med att oj, så här känner jag. Så här ont gör det. Det är en extrem kärlekshandling i sig.
Verkligen.
Och därifrån kan vi börja mjuka upp. Och börja se, vad behöver jag då nu? Ja, jag har tagit bort allt som ger mig lycka. Jag har skalat bort alla kärleksfulla möten. Jag går inte på något spa. Jag kommer aldrig ut i naturen. Jag gör inget som är njutningsfullt. Jag äter bara enligt ett schema och inte utifrån vad jag tycker det går.
Ja, men precis.
Ja, och så spännande, Frida. Jag är lite nyfiken liksom på om du har använt några kristaller under din liksom, process och när du liksom utövar din mediala förmåga. Är det några kristaller som höjer det här eller någonting som du jobbar med?
Ja, både ja och nej. Idag, nu för tiden, jättemycket använder det. Och jag började helt utan alla typer av hjälpmedel. Därför att det är ur det som hela min filosofi springer. Den här absoluta öppenheten, allt finns inom oss, vi behöver inget i det yttre, det räcker bara att vara i lugn och ro, att välja tillit, att våga följa med strömmen och lyssna istället för att lita på yttre om liksom hjälp eller så. Och att våga vara kvar och lyssna, fråga, förklara på ett sätt så att jag verkligen kan förstå, alltså, så som vi gör med en vän. Att på samma sätt pratar jag med vägledningen. Och idag så använder jag jättemycket kristaller för att jag tycker det är så härligt att få vara i samskapande. Jag tycker det är kul, jag tycker det är skönt. Det är som mina vänner eftersom jag jobbar själv. Så att jag håller oftast i två stenar. En är alldeles ny, det är den här seleniten då, som är ju, ja, den är väldigt öppnande för liksom kanalerna, kan man säga, i det inre, i hur den känns för mig. Det är som en kristallklarhet som kliver in. Och samma sak så har jag hållit i flera år i en stor bergskristall stav så där. Och den, när jag hittade den på en annan kristallaffär innan ni fanns då, många år sedan. Jag hade letat efter den så länge. Och när jag väl hittade den och tog i den så kände jag hur stenen började gråta och så, äntligen har du hittat mig, gud vad jag har väntat, alltså en otrolig upplevelse att få så här, du, nu har du kommit hem och jag behöver det, så den hade jag med mig sen på resor och i liksom att fylla med energi, ta hjälp av och kommunicera med och också lyssna på egna budskap ifrån stenarna, det tycker jag är jättekul, något som också undervisat i. Så på mitt bord när jag ska jobba så ligger några rosenkvarts. Att det är otroligt mycket av allt som jag sysslar med handlar om att hjälpa människor att komma till freds med sig själv.
Och det är rosenkvarts perfekt.
Men alltså gud vad jag känner att jag relaterar jättemycket nu. Alltså för att jag sov ju med en selenitstav under madrassen. Och det gjorde jag ju efter att du typ uppmanade mig för att jag hade mycket andlig aktivitet i lägenheten. Att ha den där under för lite så här, men rena energierna och så. Men jag inser ju nu att jag får ju till mig de flesta budskapen när jag sover. Och den är ju precis under madrassen där jag ligger. Så att det är klart att det öppnar upp. Plus att jag har då bergskristall på mitt nattduksbord.
Och det man kan, det jag överhör här lite grann också när du berättar, så är det ju också att du har kristaller som har ganska riktade energier. Som de är i spetsform eller att de är liksom avlånga. Och då har jag också kristaller när de får ju mer riktad energi. Så de kanske också kan vara enklare att använda som verktyg.
Ja, helt sant. Och de andra som ligger på bordet är inte det.
Nej, precis.
Då har jag något sån där kluster av ametist och så. Som är lugnande, vackert, stillsamt.
Och kluster vibrerar ju också på en väldigt hög frekvens, upplever jag i alla fall. Det är många kristaller som går samman, så upplever jag att de är väldigt högfrekventa.
Spännande. Gud vad spännande.
Om det är någon annan som är sugen på att använda några andra kristaller, så är ju faktiskt angelit en perfekt kristall att använda. Den hjälper oss att liksom connecta med våra spirit guides, så att liksom komma upp i olika dimensioner och just liksom bejaka våra änglar runt omkring oss och ärkeänglarna. Den är väldigt typisk att jobba med när det gäller dem. Även prenit är en kristall som attraherar in våra, liksom, öppnar upp oss och attraherar in våra liksom, guider och olika änglar och sådär. Så det är kristaller som man skulle kunna använda med utöver då selenit och clear quartz som är fantastiska för det här. Faktiskt. Har du någon mer som du skulle vilja tipsa om? Ametist är ju också en otroligt bra, för det öppnar ju upp liksom, för budskap. Och drömmar.
Ja, det gör det. Men jag är jättedragen just nu till bergskristall. Och jag har otroligt många hemma. Liksom, nästan en i varje rum. Och jag känner ofta på morgonen att oavsett vilken kristall jag dras till. Så andra handen dras alltid till bergskristall. Det är som att jag måste ha den med mig. Och jag har fått mycket mer klarhet i de budskapen jag får till mig. Sen jag började jobba lite mer med den, ha med den under meditationer, ha den vid sängen. Så det är väl, alltså clear quartz har ju varit fantastisk. Och då selenit uppenbarligen som stillar mitt sinne lite. Och renar och öppnar upp.
Ja, häftigt.
Men jag är också bara i startgroparna, därför är det så otroligt givande att få lyssna på dig. Och liksom men höra din resa. Och jag tror vi båda känner oss väldigt fyllda med ljus och värme efter det här samtalet.
Ja, och det är bara någonting med din energi, Frida. Jag känner inte varenda gång du har kommit hit på måndagar. Du har sånt lugn, trygg, såhär vän och men varm.
Grundad inbjudande energi.
Ja. Otroligt. Jättefint. Jag som är en person som har väldigt höga energier många gånger och är väldigt snabb och sådär. Jag känner verkligen ett skifte i min egen kropp när jag möter dig. Att jag blir liksom, jag blir liksom som att jag får ett själsligt lugn av din energi som du har. Det är väldigt, väldigt mjukt. Jag känner mig mjuk. Vilket är inte alltid jag gör. Det känns jättehärligt. Jättefint.
Och när vi öppnar oss för andra, all energi smittar. Och det här är rätt så spännande när vi sitter med andra och känner ett obehag. Men vad är det? Det kanske är energi som smittar här. Och se att, oj, eller gud vad jag tycker att det är underbart att umgås med den här personen. Vad är det i energin? Och se, alltså visst är det häftigt? Och att det kan plocka fram väldigt olika sidor av en själv. När man släpper den här rädslan eller känslan av att behöva jaga eller vad det nu kan vara. Eller man kan ju också träffa människor människor där man blir smittad av väldigt hög och glittrig och busig energi. Ja. Det som ni kommer med så himla mycket och det som gör att människor älskar er butik och så, att man kommer hit och får den här rusen, den sockerdrickan, bubblet liksom. Ni är precis rätt på den plats ni är. Och att vi är alla helt rätt, och att jag som har det här väldigt lugnet sitter i långa och djupgående samtal, då skulle det ju vara stressande för mig om jag hade väldigt mycket av er busiga, liksom, idérika energi, utan är mycket mer av vittne. Liksom. Så det är häftigt att vi, när vi tackar ja till oss själva och bjuder fram, sen så finns det ju, alla energier finns ju i alla.
Såklart.
Och vi kan utveckla. Men i grund och botten till slut, när vi utvecklar oss och stillar oss väldigt mycket, så kommer den här sanna personligheten fram. Så man känner, nej men det var ju den här jag alltid har varit. Och det vet jag ju.
Eller hur? Verkligen. Jag ska faktiskt lägga till ett litet tips. För jag har börjat med en grej som jag tycker har hjälpt mig att dels lugna ner mig lite grann och komma ner. Och sen också att utveckla min meditation. Yeah. Och det är sen när jag åker, jag åker väldigt sällan tunnelbana och buss. Men de få gångerna jag gör det så brukar jag plocka ut mina hörlurar och försöka meditera. Det är det väldigt med höga ljud. Yeah. Och sen också när jag sitter på speciella ställen liksom, där det är väldigt mycket ljud, så försöker jag att liksom plocka ut hörlurarna. Försöka stänga ut allt ljud ändå och liksom försöka komma in i mig själv. Och det tycker jag har hjälpt mig att komma närmare mig själv och lugna ner mig lite grann och utveckla min meditation liksom, att man försöker meditera med mycket ljud runt omkring.
Ja.
Så om det är någon mer som är som mig, så kan du försöka meditera på bussen.
Jättebra.
Ja, men spännande. Det är någonting jag ska anamma mer, känner jag. Att verkligen vara i stunden och jobba, alltså det här liksom, gå in i sig själv. För man, som sagt, som vi nämnde innan, man får så mycket olika intryck och det är så enkelt för mig att bara plopp, stoppa in propparna och sen så går man en promenad. Och visst, det är jättehärligt att gå med musik, men det finns också något fint i att liksom, som du då försöker göra, meditera runt ljuden. Eller ja, men, att liksom gå in i det.
Ja, men också så här, det jag kan, jag saknar ju västkusten, naturen väldigt mycket. Det är som att en liten bit av min själ är där liksom, de här karga klipporna, det stormiga havet. Som är väldigt jag liksom. Det kan jag sakna mycket. Och också vissa ljud. Och det kan jag tycka kan vara så här fint när man plockar ut sina hörlurar. Att man hör så mycket mera ljud. Man hör fåglarna, man hör vinden, man hör lite kluck av vattnet. Man hör liksom andras sår. Man hör liksom, ja, men man hör så mycket saker som man inte annars hör. När man faktiskt verkligen går in i sig själv också och tillåter sig att faktiskt lyssna på sin omgivning. Yeah. Det tycker jag också är väldigt fint att bara få, man behöver inte stänga ut allting, utan snarare ibland kan jag tycka att det kan vara så otroligt effektfullt att bara sitta nere vid Tanto och bara lyssna på folk som går förbi, eller lyssna på klucket, eller lyssna på båtarna, eller vad det nu kan vara för ljud som går förbi.
Själslig medicin.
Ja, men faktiskt, ja, fylla på lite.
Verkligen. Ja, men så härligt.
Men Therese, jag tänker på det här att varför du får så mycket budskap på natten är... för att du har så högt varv på dagen.
Ja.
Så då hittar de sin väg till dig. För att du är väldigt medial.
Ja.
Väldigt öppen. Och det ligger mycket i din i linje med vad din själ är här för att göra. Och utveckla.
Ja.
Så att se att när du får till dig de här sakerna på nätterna. Är det den tid som de har. Ja. när du liksom verkligen är stilla.
Ja.
Så att ju mer du bejakar det här på dagtid, lyssnar in vad du får till dig, vad du ser, vad du upplever, vad du känner. Ta ett par, tre gånger om dagen och bara lyssna in och följa vägledningen. Och se vad det finns för behov i dig och hur du kan följa med. För vi får massor med tips under dagarna som vi tackar nej till. Bra idé! Men inte nu.
Nej.
Jättehärligt, men jag gör inte det. Mm. Så att intuitionen talar till oss jättemycket. Och sen handlar det om att när vi vågar säga ja. Jag vet att när jag fick kontakt med min guide i början, som är en underbar upplevelse. Vi har ju en spirituell guide som är en själ som är på samma nivå som oss och som expanderar genom att vara ett vittne. Och själv inte ha en kropp. Så man är väldigt nära i kontakt med varandra. Och så sa guiden, prova följ mig i 3 dagar.
Ja.
Utan att säga nej.
Ja.
Och bara se vad som händer.
Ja.
Och det i sig är så otroligt kul.
Ja.
Liksom att prova att aktivt inte säga nej. Därför att intuitionen stör aldrig något annat.
Nej.
Man skulle aldrig säga, nu måste du säga upp det, nu måste du ta bort alla de här planerna eller nu måste du göra. Ja. Utan den är alltid enkel och självklar i det vi ändå ska göra.
Ja, precis.
Så att den liksom stör ingenting.
Nej.
Så att prova att följa med vad du blir vägledd till, vad det är som liksom kommer till dig och bara, vad är den här otroliga nyfikenheten, den där glädjen i att såhär, okej, jag är med. Och sen lyssna djupare och djupare, frukten känner du trädet, är det höga, kärleksfulla budskap, ja då kommer de från högsta ort. Är de negativa, tunga, då tackar du nej. För att du har öppenhet för alla dimensionerna. Och det är väldigt viktigt vad vi riktar oss till och vilka typ av budskap vi vill ha. Om vi lyssnar mycket på det, andevärlden såsom avlidna, då kommer vi få tunga budskap. Mycket rädsla, oro i regel. Men vi kan lyfta oss mycket högre i att jag vill bara ha kontakt med det liksom, högsta goda, med änglarna, med ärkeänglarna, med de uppstigna mästarna, de som har nått full upplysning, som har insyn i vår livsplan i Akasha-arkiven. Och det är där jag vill öppna. Liksom. Mm. Och de vägledare jag har runt omkring mig. Mm. Och se att de har massa olika frekvenser och börjar känna av hur svarar ditt system och ditt instrument på det där, va? Så kommer du få också att budskapen kan innehålla mycket djupare och längre vägledning. Ja. Ett större sammanhang än att det är ett nedslag bara.
Ja.
Så som intuitionen funkar i början när det är så här bling som en klocka som säger, men gud vilken bra idé.
Ja.
Och så får man inte se så mycket mer. Jag har bara lust med det här. Då behöver vi följa med det. För att nästa ska kunna liksom.
Gud, vad häftigt.
Och sen när vi har övat då, så kan vi se. För nu förstår jag att det är för att det är. Det liksom breddar sig hela den här.
Ja. Liksom. Gud vad spännande. Jag känner jag bara. Ja, nej, men det här är ju verkligen någonting jag vill bejaka. Och jag står ju verkligen bara i början av det. Men jag känner ju också en öppenhet för det. Att bjuda in det. Och det har nog redan liksom satt sig i liksom så här, det har flyttat in, om man säger så. Mer eller mindre.
Men det tänker man ju också ut på mycket hemma hos dig och så.
Ja, men vi pratade ju om det. För att när jag flyttade in i den här lägenheten så var det ju otroligt, otroligt mycket andlig aktivitet. Och du var ju den första som sa till mig, Frida, att så här, det kan ju vara att de är där för att du till exempel behöver bejaka din mediala sida eller någonting sånt. Och efter det så började jag ju lite mer jobba med hela det mediala och få till med budskap och sådär. Och alltså de har flyttat.
Men ett stort skifte också, man märker det tydligt att du pratar ju väldigt mycket mer om det här.
Ja.
Du nämner det väldigt mycket mer och du liksom, alltså du pratar ju mycket mer om din mediala sida. Kanske lite grann efter att Frida nämnde det faktiskt. Men det är som att du har accepterat det på ett annat sätt och liksom anamma det och ta det till dig på ett annat sätt än vad du har gjort tidigare, upplever jag. Har inte känt dig jättemånga.
Nej, men precis. Tid, men det gör jag och jag försöker ändå vara öppen med det, för då tänker jag att då öppnar jag upp mig också för att så här, bjuda in det som behöver komma genom mig. Vilket är otroligt häftigt. Så jag ser fram emot min egen mediala resa i det här faktiskt.
Och det är ett underbart gott råd till alla.
Ja.
Att har man mycket aktivitet runt omkring sig, känner man av andevärlden, försöker backa ifrån det, försöker kontrollera det, försöker trycka bort det, då kommer det bara bli mer.
Mm.
För de kommer att knacka på och säga,
jo,
du kan det här. Och du behöver inte vara rädd. Vi kommer komma tillbaks, vi vill hjälpa dig. Eller hur?
Mm.
Och då är det ofta lite, jag var ju med om jättemycket fenomen och sånt där. Det gör jag aldrig längre, för det behövs inte.
Nej, de är så närvarande ändå. Liksom.
Ja. Och de respekterar mina arbetstider, de stör mig aldrig. Det är otroligt vilken utveckling, från att jag blev väckt på nätterna, från att det hände massa läskiga saker, det knackade i väggarna, det var överallt var jag var, så var det liksom som att de bara alla drogs liksom. Och idag jag blir lämnad i fri. Så att för att jag gör mitt stora jobb och för att jag ska orka, så behöver jag ha den typen av gränssättning runt mig. Så att jag ska säga att tro inte att det blir mer och att det blir värre för att vi bejakar, utan det kommer att försöka pocka på tills vi säger okej, jag öppnar kanske med en mentor, med en lärare, med en utbildning eller så, dörren till det här. Man kan börja med en enkel liten, jag håller ju en kurs på Holy Crap i medial utveckling till exempel, som är online. Superenkelt, du gör precis när du vill, hur många gånger du vill, det är 20 meditationer, massor med klipp, eller hur, att få så här enkelt, det finns massa sådana grejer.
Gud,
liksom så att, eller om man vill gå fysiskt på en kurs, finns det olika här i Stockholm eller var som helst runt hela
landet. Du kommer ju faktiskt hålla en kurs här på Lamon. Jag tänkte att vi skulle berätta lite mer om den i slutet, men du kan ju faktiskt ta det redan nu om du vill. Vi har inte satt exakt vilka, vi har typ satt datum, men vi har inte lanserat den än. Men när den här podden släpps kommer vi lansera den om bara någon dag.
Så spännande.
Så kan inte du berätta lite grann om, för vi är så peppade på det här. Det ska bli jättespännande.
Vi tänker oss ju en kurs i medial och intuitiv vägledning. Mm. Och vad är det? Och hur öppnar vi vårt inre flöde? Och här kommer vi bejaka det här i att andlig och personlig utveckling hänger ihop. Hur får vi kontakt med vår egen själ? Börja kanalisera vårt högre jag? Börja leva i linje med det? Vad innebär det? Hur kan jag göra det? Så det blir mycket liksom guidade meditationer. Sen kommer vi sitta två och två. Och ni kommer få lära er hur man kanaliserar. Och här är det så pass stort så man kan dela upp sig i olika små rum. Och verkligen få tystnad omkring sig. Och så sitter man kanske någon halvtimme tillsammans. Och så byts man av. Och se vad man får till sig. Och då kommer vi prova att kanalisera olika typer av energier. Mm. Och vad vi får till oss av det. Så att det finns mycket tekniker och hur man gör. Och det är så otroligt spännande att se att det är unikt för bara oss tre som sitter här inne. Behöver bejaka vår intuition, vår medialitet på helt unika sätt. Och när jag gick min utbildning, då var vi 16-17 stycken. Och se att den så extrema begåvningar på olika saker också. Att vi som medium behöver tacka ja till det som känns naturligt, skönt, härligt, rätt, mjukt, kul liksom. Och det som känns skavigt kan vi bara lämna därhän. Kanske vi blir vän med det senare eller så. Och vi öppnar de sinnen och så i det inre som är naturliga för oss, men vi övar också upp under kursen de som är mindre naturliga. Många har någon form av blockering, att jag vågar inte höra eller jag vill inte se någonting eller jag vågar inte känna för då är jag rädd för mig själv eller då beror ju det på något annat.
Gud vad spännande. Det här kommer ju bli otroligt. Jag känner mig jättedragen till det här. Alltså otroligt.
Det här kommer ju ske under nästa år då.
Detta
är
precis
till våren ungefär. Eller visst är det så? Jag har fått datum från dig, men vi kommer ju gå ut med det här och det kommer bli så spännande. Både jag och Tessan kommer ju signa upp oss på det här.
Ja, definitivt. Definitivt. Det här, det känns som ett bra sätt att inleda året med på något sätt.
Verkligen.
Men alltså vi tänkte ju att vi skulle lite avrunda den här podden med att ännu lite mer så här bjuda in din mediala sida och se om det kan finnas något liksom budskap till mig och Lovisa som vi kan känna in och avsluta med.
Ja, då börjar jag med dig Lovisa, för jag har sagt en hel del till dig nu, Therese. Då tystnar jag blundar, vänder mig inåt och förklarar vad jag gör för er som inte ser. Och så ber jag att få vara en kärleksfull kanal för dig. Det kommer vara en otrolig våg av kärlek, av njutning, av livsbejakande energi. Så att du är på en otroligt bra plats. Otroligt bra plats i att också ta emot sorg. Och ta emot lite tyngre, tuffare känslor som också behöver en viss bearbetning. Så att få vara i det med väldigt mycket varsamhet, hållande, i ett sorts badande, ta varma bad och mjukt. Väldigt, väldigt omsorgsfullt just nu. En sorts här spabehandlingar i att vara mycket i massage, mycket med din partner, njuta mycket. Och så en otroligt njutningsfull kapacitet. Och att verkligen vara stolt över att du har det där och leva så där otroligt fullödigt. Och säga ja till din otroliga liksom sensibilitet i det där. Och se vad det ger dig ännu mer i att det här är jag. Det är det fullständiga du är, en regnbåge av färger. Att du är inte någon som passar i att vara en spjutspets personlighet, utan en bred palett, en rund energi som håller många bollar i luften och får känna av njutning att nu vill jag ägna mer energi åt det där, och samtidigt behöver jag här på gång många vänner, djupgående ibland, åh, jag vill bara liksom djupdyka med den här och nu vill jag vara i det här gänget och så. Att det hela tiden får i ett intresse, ett kärleksfullt bejakande i de där behoven och i den där glädjen i att lyssna på den inre vägledningen, att shit vad kul, nu har jag ett enormt behov av att åka på en resa, och just nu är det som ett djupt behov av att vara vid en, du vet, som en öppen eld så där, mysa, ha mycket varma drycker, sitta och prata långa samtal, få vara den här liksom njutningsfulla liksom i kropp och så. Mm. Och i närhet och intimitet, alltså den där fasen, för att sen kunna och vilja komma ut i shit, jag måste ut i världen, jag måste resa, jag måste plocka hem energi, jag måste liksom, för att ta det till nästa nivå i någonting i vad du vill pyssla med lite mer framöver, i att du passar otroligt bra till att vara en glittrande inspiratör för andra på alla nivåer, få andra så här, ge andra en så bling av att ja, nej men gud, så kommer liksom deras egen inspiration igång. Så att du är mycket av en sån som, så att säga, ja, ger andra en påse med glitter som de sen gör sitt eget av. Och det där ska du se mer av och njuta mer av, att gud vad du sätter igång saker och ting.
Mm. Gud vad fint, wow.
Alltså jag har gåshud.
Jag med.
Alltså det var så häftigt. Ja, det var det finaste jag hört.
Ja, gud vad fint, Ida. Tusen tack. Mm. Det var otroligt fint. Jag känner mig väldigt, det känns väldigt mycket igen, tycker jag. Det känns väldigt som att jag, det är precis det som jag behöver just nu. Yeah. Jag har haft väldigt mycket tunga saker som har varit och som säkert kommer fortsätta ett tag nu också, som är ganska tungt och som inte är riktigt alltid mitt att bära, men som jag gärna bär ändå för att det är runt mina nära och kära. Och nu kommer kanske bli lite känslosam, men det är saker som såklart man inte kan riktigt hjälpa. Men jag tror att du beskriver det så himla fint där, att jag behöver gå in i min liksom, i min omhändertagande del för mig själv och lugna ner mig lite grann och liksom bara få njuta. Och jättefint det här. Jag känner att det kändes väldigt fint att få höra det här med glittret. Mm. Jag känner faktiskt ganska mycket igen. Jag tycker nog det faktiskt, om jag får säga så själv. Vad tycker du, Tessan?
Jag känner verkligen igen allt av det du sa, och då har jag bara känt det sedan i juni. Mm. Men det här, och det har jag ju känt också, att det är verkligen ditt purpose det här, och vad fint sagt att så här, ge ditt glitter i påsar till andra. Mm. Det är liksom det är det du ska göra, och det är det du gör absolut bäst. Du gör det här otroligt mycket. Som sagt, jag har gåshud för jag bara känner så här, wow, otroligt, otroligt.
Ja. Och jag känner mig helt pirrig i hela kroppen. Ja.
Och vet ni att någonting som är otroligt, jag upptäckte det för ett par år sedan, det är att alla som kommer till mig har sitt huvudbudskap på sin tröja. Och det var, jag upptäckte det av att det var en kvinna som kom och sa, jag känner att jag lever i ett fängelse. Och så hade hon en svartvit randig tröja. Och bara wow. Och sen så märkte jag att alla hade det. Och du har på dig en glittertröja.
Nej, men, ja, det har jag. Jag har en grön paljettskjorta på mig idag. Ja, det var faktiskt väldigt härligt.
Oj, vad säger du om mig? Så skärgårdsdoktorn och grannen i Bäck typ.
Yes, ska vi gå över till dig nu?
Ja.
Yes. Och du har ju på dig en vit tröja. Renheten. Att skala av och komma in till din kärna. Som har otroligt mycket kunskap från tidigare liv. Komma ner i din klangbotten. Du har mycket av den här häxan i dig. Mycket av den här gudomliga, kvinnliga kraften. Att omfamna ännu mer av dina mystiska, magiska. Att du är en mystiker. Och den här ljuvliga gudinnekraften. I sexualiteten, i örtmedicinen, i den här djupa kunskapen om samklangen med naturen, med stjärnorna, med planeterna. Alltså det finns en otrolig omfattning i vad du kan syssla med andligt sätt. Så det kommer mest att handla om vad är det som talar till dig i olika perioder genom ditt liv. Och vad är det som kommer tala till dig nu. Så den här vita färgen på din mysiga, gosiga tröja är att vara trygg i att vila i den absoluta renheten och godheten med de högsta dimensionerna. Mm. För du kan kanalisera allt. Så att du behöver välja vilka dimensioner du vill bli upplärd av. Mm. Och vad du väljer in för energier. För du har lätt att bli lite dränerad av andras energi. Mm. Ja, och att du inte kan skilja på vad är mitt och vad är andras. Mm. Och vad är jag har dragit åt mig och vad ska jag rensa av och vad är vad. Utan komma ännu mer till stillhet. Oj, det känns som att något inte är mitt. Mm. Vad är det som gästar? Mm. Och lyssna på det för att kunna... Mm, då kan det släppa taget. Och vad säger det här? Vad är det för vägledning till mig mm. i det här? I att energierna dras till mig. Mm. För att ha en otrolig kapacitet att hjälpa människor till ett växande. Som också har en väldigt terapeutisk karaktär. Mm. Så att det är som en underbar utbildningsprocess som de bara står och väntar med block i handen. Och är liksom bara så här. De här ärkeänglarna som har det här högsta perspektivet är det att du är en ängel som har inkarnerat på jorden för att vara en kanal.
Wow.
Och det är du med.
Tack.
Yes. Mm.
Gud vad fint.
Wow, jag blir helt rörd. Alltså Tessan, vad händer?
Ja, nej, men det är häftigt. Otroligt. Mm. Jag vet inte vad jag ska säga, för det är så stort på något sätt.
Du har väldigt mycket shamanskt bakåt i tiden, okay. i tidigare liv och så. Mycket med trumman, mycket med de här urkrafterna, mycket med liksom en barfota, kvinnliga kraften. Du vet att ha fött barn ensam i skogen tillsammans med varandra i en liksom utsatthet och så här sjungit igenom. Det finns jättemycket kraft i tonen, i rösten, i klang för dig och så. Prova, kanske du ska gå på en trumsession och se vad som händer.
Wow. Får komma hem och trumma oss med Simon.
Ja.
Ja, vi har ju trummor.
Så spännande. Alltså, wow Frida, tack. Tack för det här. Tack för det här samtalet. Mm. Jag tror att du och jag är helt stumma typ. Ja. Alltså jag vet inte riktigt vad vi ska säga. Men det här har varit otroligt. Och jag hoppas att ni som lyssnar också kommer att uppskatta det här. Mm. Och att ni är nyfikna mer på den här kursen. Eller inte kursen, men ja.
Jo, det är en kurs.
Ja, som vi lanserar nästa år. Och om man är mer nyfiken på dig, vart hittar man dig då?
Ja, den kanal som flest når mig på är Instagram.
Ja.
Frida Westerdahl. Helt enkelt.
Ja.
Och där lägger jag upp mycket, liksom, nu finns det lediga tider där, eller nu blir det en workshop eller kurs eller sådär.
Mm.
Och sen så har jag en hemsida som heter Spiritual Yogini, eller The Spiritual Yogini, båda domänerna.
Mm.
Och där kan man också kontakta mig. Och där kan man läsa mer om mitt arbete också, vad jag gör och sådär.
Men du håller ju också en del alltså, ritualer via Zoom.
Ja, det
så att det är ju också ett sätt att liksom få ta del av dig. Och du håller ju också då mediala vägledningar via Zoom.
Ja, jättemycket.
Ja, precis. Så man kan
det funkar precis lika bra, för detta är ju multidimensionellt. Mm. Behöver inte vara på platsen eller med någon för att känna.
Men tack så hemskt mycket.
Ja, det är jag som ska tacka. Tack, ni är underbara.
Ja, nej, men du är underbar. Jag ser så mycket fram emot det. Ja, så taggad på den här kursen.
Ja, jag också.
Ja, nu ska jag landa lite grann i vad vi har pratat om och vad du har berättat.
Verkligen, och jag ska slänga mig ut i butiken och öppna nu och bjuda in till nya energier där. Men som sagt, tack så hemskt mycket. All kärlek och ljus till dig.
Ja, och till er och till alla.
Ja.
Tack för att ni finns.
Och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen.
Det gör vi. Puss och kram, hörni.
Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Soulcare-podden by Ulla Moon. Om du gillade avsnittet så får du gärna prenumerera på podden och ge oss 5 stjärnor i podcaster-appen så att vi tillsammans kan nå ännu fler Moonfriends. Glöm inte att följa oss på Instagram, där heter vi ullamoon.se, och gå gärna med i vår Facebook-grupp som heter Moonfriends by Ulla Moon för att connecta med andra crazy crystal ladies där ute. Om du är peppad på att uppdatera din kristallgarderob så kan du gå in på på vår hemsida ulamun.se och där kan du också lära dig ännu mer om kristaller och den spirituella livsstilen. Hoppas att du har en magisk dag, så hörs vi igen nästa vecka.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.